De strukturer vi så att säga har är ju någonting som är tillåtet och som är skapat av oss alla, som vi upprätthåller gemensamt. Mm. Så att det är bara att nagga i kanterna, i marginalerna på varenda liten situation, att göra något lite annorlunda, något lite olika. Det är inte så att du sitter hemma själv med en hink med makt. Nej. Utan det är alltid relationellt. Så fort det finns en relation så finns det makt i den. Mm. Och det här fortsätter hela livet i alla relationer.
Ja, det finns, som Åsa säger, ett maktförhållande i alla relationer som avgör hur vi förhåller oss till vår verklighet och människor omkring oss. Och det gör ju att det är så otroligt viktigt att vi förstår begreppet makt. För när vi gör det så blir allt mer begripligt. Och eftersom makt i relationer inte heller är något som är statiskt utan ständigt förändras, behöver vi reflektera över vilka maktförhållanden människor vi möter befinner sig i för att verkligen kunna förstå deras agerande. Därför allt vi gör, även det där lilla i våra ageranden i vardagen, har en effekt och styrs ofta av just det. Men genom att förändra våra ageranden i det där lilla så kan vi också driva förändring. Det är komplext men också otroligt intressant och viktigt. Därför tyckte jag själv att det här avsnittet var otroligt givande att spela in. Och precis som vanligt ska jag, innan vi drar igång avsnittet, tacka min sponsor Excitec. Men den här veckan blir det ett lite längre tack. Jag och Excitec, vi har nämligen alltid varit överens om att deras sponsorskap ska vara diskret. Att vi samarbetar för att vi båda tycker att frågan som den här podden bidrar till är viktig. Men idag vill jag passa på att skryta lite å deras vägnar. Jag har ju, som vissa av er vet, sedan start haft inställningen att inte göra Fannys förebilder till ett kommersiellt varumärke. Utan att det som är viktigt här, det är frågan jag vill driva. Och just därför väljer jag också mina samarbetspartners med omsorg. Och ja, Excitec, de valde jag för att de inom IT-branschen alltid legat bra till när det kommer till just jämställdhet. Och för att när jag har frågat dem så har de kunnat presentera för mig hur de aktivt jobbar för de här frågorna i sin egen organisation. Och nu i veckan blev det klart att de nått en viktig milstolpe, nämligen att bli 40% kvinnor, vilket är långt över genomsnittet inom branschen. Så stort grattis till det, Excitec, och tack för att ni bevisar att om man jobbar med de här frågorna aktivt så kan man nå sina mål, om man verkligen vill. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Åsa Lundqvist Cowie. Nu är vi igång.
Ja.
Ja, super. Super.
Med min djupaste basröst idag.
Ja, men vet du vad? Det är faktiskt bra, för det är ju bra för mickarna. Mm. Jag har ju en ganska mörk röst. Mm. Och min kära lillebror som också klipper podden säger att jag har en bra ljudfrekvens på min röst. Så att mickarna tar upp min röst väldigt bra. Och det är säkert detsamma med dig då, kanske.
Mm. Det känns som bred spektra idag, verkligen.
Ja, du är lite krasslig idag.
Jag är lite förkyld, ja.
Du kom hit ändå.
Ja.
Och det är vi superglada för.
Ja.
Och säger varmt välkommen till Åsa Lundqvist Cowie.
Tack så mycket.
Ska man säga alla namn eller ska man säga bara Cowie? Vissa säger Åsa Cowie och vissa säger allt. Eller du skriver ju också allt på din hemsida.
Ja, jag gör det. Precis, därför att jag är ju skild från Mr. Cowie en gång i tiden. Ja. Men jag har ju skrivit böcker under namnet Lundqvist Cowie. Mm. Och mina barn heter det också. så att jag behöll det. Sen är jag omgift med en blomkvist. Och jag tänkte, jag kan inte heta Lundqvist, Coey, Blomqvist. Någon ordning får det vara.
Ja, nej, det blir ju för många namn kanske. Ja.
Så det var faktiskt bokförlaget som sa åt mig en gång att nej, behåll det här namnet. Börja inte liksom...
Börja inte giddra med något annat, utan kör på som det är.
Ja, så jag gjorde det.
Ja, för det kan ju vara bra också när man har byggt ett varumärke att liksom behålla...
Precis så.
Samma namn. Men det är ju så här, att de gästerna som kommer hit, de brukar få börja med att presentera sig själva faktiskt. Du såg ju alldeles chockad ut. Hur presenterar man sig själv? Är det svårt?
Nej, egentligen inte. Men egentligen så är det lite för fri kreativitet för de flesta att presentera sig. För då går det ju liksom runt i huvudet. Ska jag börja vid min barndom eller vad jag har vuxit upp? För det är väl så som de flesta börjar, antar jag. Mm. Eller ska jag börja med det senaste? Eller ska jag börja i mitten? Eller liksom var? Vad är det som definierar en som människa egentligen? Ja. Att det sätter igång så mycket.
Ja.
Och så också förstås en ängslan över att göra fel.
Mm.
Jag kanske inte gör nu precis som alla andra, utan då blir det jättesvamlig presentation istället och sånt där.
Ja, här får man i och för sig svamla. Men vad intressant att du gör den reflektionen, att det liksom finns någon typ av press i att presentera sig själv.
Ja, du vet. Tänk om man sitter i en grupp så här och så går man runt och alla ska presentera sig och så sitter man näst sist eller sist.
Ja.
Liksom hur kul är det? Då är alla så här grymt uppspända och uppblåsta och man har ingen aning om vad alla andra har sagt, utan man sitter bara och tänker på, gud, vad ska jag säga?
Ja, och så här, som du säger, vad definierar mig som person? Jag fick också den där frågan på en scen här om veckan, att jag skulle, så här, vem är du? Liksom, så, inför massa människor. Väldigt spontant. Och jag bara, ja, vad ska jag säga om mig? Jag är Fanny, jag bor här, jag delar mitt liv med en hund som heter Flisan. Det är liksom typ det som definierar mig. Och att jag har den här podden. Liksom.
Ja, precis.
Men det är supersvårt.
Ja.
Men här tänker jag att vi kanske vill ha en lite längre berättelse om dig. än bara tre meningar.
Jag satt och tänkte på en massa saker på vägen hit. Därför att jag vet att ditt fokus är just jämställdhet.
Mm.
Och jag har ju inte tänkt så mycket i de termerna egentligen under mitt liv. Men däremot så inkludering är ju, och det är ju, kan man säga, ett liknande begrepp. Är ju någonting som är ständigt aktuellt eftersom jag jobbar mycket med makt idag och hur makt fungerar. Och där är vi ju ganska duktiga på att exkludera varandra eller inkludera beroende på om vi gillar varandra eller inte.
Mm.
Och var det också what's in it for me?
Ja.
Förstås. Så att det är väl väldigt mycket det som det har handlat om. Eller handlar om egentligen hela mitt liv när jag tittar tillbaka. Om inkludering och exkludering.
Mm.
Så att jag har ju varit ute och rest mycket i mitt liv och bott mycket utomlands.
Mm.
Under långa perioder. 10 år så var jag borta från Sverige egentligen. Under 80-talet. Både på olika ställen och arbetade och fick lära mig lite grann om andra kulturer. Och som hur man ser på det här med inkludering.
Mm.
Och hur man tar in varann och hur man använder makt och liknande. Så att det är väl det som har intresserat mig de senaste åren. Så jag har ju jobbat länge som konsult, det vet du kanske.
Mm.
Hela mitt liv faktiskt. Jag har aldrig någonsin varit fast anställd. Och jag är nog egentligen den första generationen som det här har inträffat för.
Hur kommer det sig, tror du, att du liksom... För hur gammal är du?
Jag är snart 70.
Ja.
Alltså jag är 68, tror jag. Man kommer ju aldrig ihåg i den här åldern hur gammal man är. Jag måste alltid räkna efter. Jag har inte fyllt 69, det gör jag höst.
Ja. Så att nästa kul år, att du inte ens kommer ihåg
det. Man släpper efter 60, tror jag. Att det, då har man liksom ingen koll längre på exakt. Men det är nästa år jag fyller 70.
Du är fortfarande fullt aktiv och jobbar och
jag
kör.
Jag är det. Och det var inte heller riktigt meningen. Jag hade tänkt börja trappa ner när jag hade jobbat som konsult då för ungefär 15 år sedan. Så där, att börja lugna ner mig och göra annat här i livet också.
Mm.
Men av en slump så hamnade jag på en ledarskapskonferens i Köpenhamn. För vid det här laget så var jag så orolig över vad som försiggick i arbetslivet. Mm. För många av dem jag jobbar med, jag jobbar mycket som chefscoach och med ledningsgrupper och styrelser och sådär, var väldigt ängsliga, de här cheferna och ledarna.
Över vad?
Över allt. Ja. Livet, arbetet. Mm. Och framförallt att inte ha kontroll över folk i verksamheterna. För de tyckte inte att de kunde kontrollera verksamheten. Och som högst chef så vet man oftast att man kan inte ha koll på vad folk håller på med. Men man måste åtminstone se ut som man har det. Så att de spelade ju ett spel som ibland drog isär dem lite grann. Och de undrar, måste man vara terapeut för att jobba med människor idag? Och så här. Så att det fanns en ängslan och en oro. Och det här fanns hos mig själv också.
Mm.
För jag undrar, hur långt kan man gå på på det sättet jag jobbar då i långa ledarskapsprocesser. För jag är ju inte heller terapeut utan har en helt annan bakgrund som jurist faktiskt från allra första början. Som sadlade om visserligen sen och har gjort en massa andra kurser och gjort en masters i organizational leadership i USA. Så här,
och ganska. Komplexitet.
Och sen kom komplexiteten. Mm. Men det var då för 15 år sedan som den här eskalerade oron. Alla var så oroliga. Och när man är det så projicerar man ju på varandra och på andra och säger, vad är det för fel på folk? Det är det de sa förstås. Varför kan de inte bara göra som jag säger?
Mm.
Och de här projicerar tillbaka och sa, vad är det för fel på chefen? De fattar inte, cheferna fattar inte vad vi finns i. Och så där höll det på. Och till slut så brukar man säga på psykologspråk att man som chef internaliserar den här oron. Så de börjar ju tro att det var fel på dem själva. Ja, jag är inte tillräckligt bra som chef. Jag kan inte få folk att gå från A till B. Jag borde göra något annat i livet. Och så undrar jag själv också, hur långt kan jag gå då? Och då hamnar jag på den här ledarskapskonferensen i Köpenhamn. Och det var 20 professorer från olika universitet då som skulle föreläsa om ledarskapsfrågor. Jag gick och lyssnade på det här och det var samma gamla vanliga tugg som jag var van att höra och jobba med. Mycket receptbelagt. 3 enkla steg mot att bli en bra chef. 7 sätt att hantera besvärliga människor. 6 steg mot en fantastisk arbetsgrupp.
Det är ju så lätt. Det är bara några steg. Och
ja, följ bara de här enkla stegen så blir du frisk och lycklig och framgångsrik.
Precis.
Och vid det laget så visste jag att riktigt så enkelt är det inte.
Nej.
Så det var inget nytt. Men det var en person som stod ut. Och han hade ett kort anslag omkring komplexitet. Och jag gick och lyssnade på det här. Och han sågade precis allt jag hade gjort då i 30 år. Och tyckte, gud vad mycket svammel du håller på med.
Ja.
Och jag blev jätteprovocerad, arg och ledsen och alltihopa på en gång.
Mm. Vad var det då du gjorde som han tyckte var fel?
Att han bara störde mig och hela min världsbild så våldsamt.
Ja, men vad var det han tyckte att du gjorde fel?
Ja, allt det här recepten.
Ja, recepten. De här
7-stegsrecepten. Ja. Och att vi förenklar det komplexa så grovt. Och det fanns ju en resonans i det han beskrev. Så jag åt middag med honom på kvällen där på konferensen.
Fast du var arg.
Fast jag var arg. Ja, men det var ju nyfikenhet i det hela också. Så att man vill ju komma åt skavet. Man vill liksom, friktion är ju det vi försöker komma åt hela tiden så fort det uppstår. Och det uppstår ju hela tiden. Och då sa han, ja men kom och doktorera för mig i det här. Så jag sa, jag kommer på måndag. Så jag slängde om alla mina kurser och system och sånt där och åkte då till England. För det är där han är professor då. Vid Hertfordshire University, heter strax norr om London. Det är de som har det här speciella Complexity Research Center.
Intressant.
Så där har jag doktorerat då. Men forskningen har jag gjort i Sverige. Alltså på bara mina svenska grupper som jag jobbar med.
Men den här oron som du beskriver, som du märkte liksom bland chefer. Jag tänker att den är viktig att prata om. För den hänger ju kanske ihop, eller antagligen väldigt mycket ihop med den här nya, nu gör jag situationstecken, ledarskapet som vi pratar om, som är väldigt människorienterat. Och vi kommer ju liksom in en ny generation som har helt andra krav på frihet, på att kunna liksom jobba var som helst, när som helst, hur som helst. Eller har jag fel?
Nej, och jag tror alltså, vad jag egentligen arbeta mycket med idag. Jag är en reformerad konsult sedan dess. Alltså jag tänker väldigt annorlunda omkring vad vi gör. Jag har verkligen lämnat recepten, om man säger så. Men också till syvende och sist börjat förstå mycket mer. För vad jag fick lära mig, som jag kanske inte visste så mycket, som var mycket vita fläckar på min karta, det var ju socialpsykologi och antropologi och etnologi. Social sciences snarare än natural sciences. För många tänker ju på naturvetenskap när vi pratar om komplexitet. De tänker på, du vet, fågelflockar och myrstackar och sånt där. Men det kan man inte använda på människor och organisationer. Mm. Annat än som en analogi. Utan då måste man in på socialpsykologi, man måste in på sociologi och på filosofi och på gruppdynamik.
Vad är liksom komplexitet i de här typen av frågor?
Det är folk.
Ja.
Allt skulle fungera till 100% om inte folk fanns.
Ja. Samtidigt är det kul med människor och folk.
Ja, ja. På något sätt. Och komplext.
Ja, för att ingen är ju, alltså alla är ju olika på något sätt.
Ja.
Och det gör det ju supersvårt.
Ja. Och vi har våra intentioner och våra drivkrafter. Så när de här korsas, det är då friktionen uppstår. Det är då det blir oro.
Och det hänger ju också ihop med inkludering på något sätt. Att idag så ska man ju som ledare inkludera alla. Medan man förr kanske mer bara så här pekade och sa det här ska du göra, eller har jag fel?
Nej, men absolut rätt, och det är det som är en paradox. Man jobbar mycket med paradoxer inom komplexiteten, att försöka tänka i paradoxer.
Mm.
För att inkludera innebär samtidigt att du exkluderar någon eller några.
Mm.
Så att inkludering och exkludering hänger ihop. Mm. Det är liksom samma sida av kakan, kan man säga.
Men hur gör man då? För det är intressant att du säger det, att när vi inkluderar någon så exkluderar vi samtidigt någon. Mm. Samtidigt så pratar vi om att vi ska inkludera alla.
Mm.
Och det är ju här komplexiteten.
Ja, och det gör vi ju inte välkommen till verkligheten.
Ja, men hur gör man då? Alltså det är
man förstår det här.
Sju steg till. Nej, skojar.
Sju enkla steg mot att förstå. Ja, nej, men det är att förstå vad som pågår i mycket, mycket högre grad. Förstå vad vi finns i och hur mycket oro och ängslan vi bär hela tiden. Jag pratar en del om existentiell ångest.
Mm.
Och det är ju inte klinisk ångest, det är som man botar med medicin. Utan den existentiella ångesten, det är grundkänslans ovisshet.
Mm.
Att vi inte vet vad som ska hända om en timme. Vi har ingen aning. Och vi vet inte vad som kommer att hända imorgon. Och det är det som genererar den här existentiella oron. Och den kan vi inte ta bort. Den är så totalt mänsklig. Så det går liksom inte att plocka bort den, för då blir vi maskiner.
Mm.
Så den finns alltid med oss. Men vi försöker alltid dämpa den på olika sätt.
Mm.
Det är därför vi har så mycket strategier och mätetal och styrsystem. Det är ångestdämpande åtgärder.
Mm.
För att om vi inte hade dem så skulle folk liksom bli jättebrilliga. Liksom.
Mm.
Så de måste finnas. Men paradoxen ligger i att om man överdriver strategier så orsakar man istället oro och ångest.
Mm.
Så vi måste ha dem, men vi får inte överdriva dem.
På vilket sätt ökar det oro och ångest om man är för strategisk?
Säg att egentligen så är ju också strategier fantasier.
Mm.
Alltså, det är ju det vi gör för att vi åker iväg och har en strategidag. Mm. Åker iväg och fantiserar faktiskt hela dagen.
Mm.
Och det är ju för att dämpa då, hålla vår existentiella oro i schack.
Mm.
Så att, men säg att någon kommer till dig och säger, vad är min arbetsbeskrivning? För det kommer man ju, man är orolig och säger, vad är det som ingår i det här? Och det är ju en signal på oro och existentiell ångest egentligen. Och då är det lätt att vi säger, men det ligger på intranätet. Det är bara att gå in och läsa. Och det dämpar inte oro och ångest.
Nej.
Utan tvärtom kan det vara då att folk läser det här och inser att hälften har jag glömt. Jag minns inte vad som ingick exakt i min arbetsbeskrivning. Det minns ingen människa. Eller vad vi har för strategier. Det här är ju liksom pappersprodukter som vi gör tillsammans. Samtalen är viktiga, processen. Men vad som står minns ju ingen människa sen. Och sen kanske, och det här visste jag inte ingick och så vidare. Så det ökar faktiskt oron istället för att minska den.
Mm.
Och anledningen till att vi kanske, en chef kanske säger så. Det finns på intranätet, är ju för att hantera sin egen oro.
Mm.
För de tycker jag borde ha koll på det. Jag borde ha koll på den här människans arbetsbeskrivning. Jag är ju ändå chef och så vidare. Så att för att bli av med sin egen oro så säger man gå till intranätet.
Ja, men precis.
Istället för att där är ju då ett recept.
Mm.
Att alltid stanna i situationen, att stanna i oron och ångest. Och ställa en enkel empatisk fråga, bara berätta vad exakt är det du funderar över i arbetsbeskrivningen. För det är ta ner oron på en gång.
Vad är det du är orolig för liksom?
Exakt.
Hur hittar man rätt nivå i strategiarbete då? Alltså vad är för mycket och vad är för lite eller vad är för...
Nej, men man kan hålla på med det här. Och vi måste ju ha planering och styrsystem och liknande. Så att det själva hur vi bemöter varandra i den här processen och hur vi samtalar om det vi gör tillsammans.
Mm.
Så att ibland så behövs egentligen bara... Man kan ju också betrakta de här som egentligen bara reflekterande forum om man vill. Eller så att vi pratar om det vi gör.
Mm.
Och där kommer också mycket av vår oro fram vad vi håller på med. Så att det är hjälpsamt av den anledningen att dämpa den här ångesten och oron som vi delar.
Mm. Mm.
Så är det hjälpsamt. Men överdriver det så skapar det istället.
Mm.
Så pratar man för mycket, om man pratar för mycket organisatoriska som vi säger, om man säger nu går vi in i en ny stor förändringsprocess eller nu ska vi omorganisera här, så skapar det mycket oro.
Mm.
Förstås, istället för att liksom bara fortsätta att arbeta som det är, inte prata så mycket, inte använda så mycket retorik.
Nej.
Men så mycket svammel. Vi har ju otroligt mycket svammel som vi pratar om.
Mm.
Jag menar, vi ska ha strategier och visioner och styrsystem och vi ska arbeta öppet och transparent och nu agilt är det nya svarta. Mm. Nu ska alla vara agila också, ungefär som hundträning och inkludering och alltihopa. Och det är en massa retorik som kan vara väldigt ångestframkallande för många. När vi i själva verket då är det ju ideal.
Mm.
Men vi i själva verket så måste vi ändå orientera oss i relationerna hela tiden. Jag måste liksom känna mig fram i varje relation. hur öppen vågar jag vara just nu med just dig i just den här situationen, och hur öppen vågar jag vara med den där personen och med nästa och så vidare. Så att det är hela tiden ett känna-känna-spel för att se om jag vågar säga vad jag faktiskt tycker eller inte. Tas mina uttryck emot? Tas oron emot?
Mm.
Eller, för vi säger ju sånt där, man ska vara öppen med sin chef. Och det är ju förstås också jättemycket svammel. Det måste jag ju känna mig fram. Det beror ju på relationen jag har till min chef. Om jag säger någonting öppet och så ser jag att ett höjt ögonbryn hos chefen. Och säger, okej, det där var inte okej. Så då kommer jag att backa direkt och spela spelet, som vi säger, som en metafor.
Mm.
Men känner jag att det här tas emot, då kommer jag förstås att våga vara mer öppen i hur jag uttrycker mig.
Mm.
Men det är mycket romantik också omkring det där. Att vi säger att man ska vara öppen och sådär. Jag menar, att säga exakt vad jag tycker till min chef vore direkt korkat. Jag kan ju faktiskt bli av med jobbet.
Mm.
Så att där måste jag känna mig fram hela tiden. Det beror alltid på relationen.
Mm.
Och situationen. Alltså, och så det sammanhang som det här utspelas i. Hur öppen jag kommer att våga vara.
Mm. Och det handlar ju också om makt, som är något som du pratar om.
Helt och hållet om makt.
Väldigt mycket. Och jag tänker att vi ska prata mer om makt. Men jag vill fortfarande backa lite mer tillbaks till dig. För nu hamnade vi direkt här i en kvart i ett jätteintressant samtal. Men du är ju inte från Stockholm, eller hur?
Nej, det hörs. Och speciellt idag när jag är förkyld.
Berätta var. Liksom, jag tycker att det är intressant att veta hur du kom in på det här. Och liksom hur du blev den första, eller av den första generationen som liksom jobbade som konsult. Mm. Och så där. Det är ju superintressant.
Jag är född i Piteå, uppvuxen i Luleå.
Ja.
Och vi säger ju Luleå, vi som är därifrån. Inte Luleå, utan Luleå. Och gick ut gymnasiet där. Men redan när jag var 16 så försökte jag mönstra på en båt för att ta mig därifrån. Jag är ingen sån här romantisk norrbottning, utan jag försökte verkligen dra. Men min pappa var skeppshandlare och han stoppade det här äventyret. För han tyckte inte att det var lämpligt att en 16-årig tjej gick på sjön. För jag hade mitt sikte inställt på någon Panama-registrerad piece of junk, som man säger.
Du ville liksom utifrån Sverige helt.
Ja. Så att jag fick gå ut plugget och sen flyttade jag så småningom och flyttade söderut till Örebro några år och jobbade med det ena och andra. Drog runt, kan man väl säga så här. Och sen så småningom så blev det Stockholm och började. Det här var i början på 80-talet och jag hade en god vän som jobbade som... vad heter det här? Riksförsäkringsverket tror jag att det hette på den tiden. Och sånt där. Och på den tiden var det också den här starta eget-vågen.
Mm.
Så att hon fick, alla var ju väldigt generösa på den tiden, så hon fick jobba halvtid på Riksförsäkringsverket och halvtid som egen konsult, eftersom hon intresserade sig av frågor och folk. Så att jag jobbade tillsammans med henne eftersom vi var kompisar, så tog hon in mig på saker och ting och så tog hon in mig mer och mer. Och till slut så började jag liksom formulera, ja men det är där någonstans jag ska vara. Och då höll jag på att läsa juridik, för jag tänkte att det var väl en bra grej. Och det har ju också med förebilder att göra. Jag läste ekonomisk linje och hade en väldigt bra lärare i rättskunskap på den tiden. Som jag idoliserade en hel del, så tyckte det här ska jag göra. Men jag visste redan sista året att det här kommer jag aldrig att hålla på med.
Mm.
För det var skittrist faktiskt.
det kändes inte så där kreativt kanske.
Nej,
som du,
nej fy tusan. Nej. Ja. Men i vilket fall som helst så efter det här då så insåg jag att, det var nog efter juristutbildningen, så var jag ute och reste mycket då.
Mm.
Och bland hamnade jag på Kanarieöarna och mönstrade på en båt där.
Mm.
Eftersom jag hade velat det hela livet.
Ja, precis. Mm.
Och seglade över Atlanten.
Mm.
Och hamnade på så sätt på Jamaica.
Okej,
ja.
Häftigt.
Och stannade 2 år där då, ungefär.
Oj.
Ja, det var lite kul.
Ja, det är ju superhäftigt.
Ja, det var ju verkligen annorlunda. Och där stod jag ut eftersom vi var inte så många vita på ön.
Nej.
Så att där får man, apropå inkludering och exkludering. Så allt jag gjorde var extremt synligt.
Ja.
Kunde inte alls smälta in på det sättet som man var van vid.
Nej.
Så att, och jag tänkte inte så mycket på det då. Men när jag efter 2 år landade i Miami och var tillsammans med vita människor igen, så kunde jag känna hur jag... jag kunde vara lite anonym igen.
Ja.
Som jag aldrig hade kunnat vara på 2 år. För precis allting liksom jakttogs.
Vad har du tagit med dig av det liksom in i din vardag hemma i Sverige?
Vikten av identitet.
Ja.
Och vikten av att... alltså det är ju inte så konstigt att vi intervjuar varann. Vita medelålders kvinnor och i mitt fall då en gammal äldre kvinna. Att vi gör det därför att vi söker oss ju också till sånt som vi känner till.
Mm.
Så att bryta det mönstret är ju ytterligare ett steg att ta. Det krävs lite mer att gå emot sina egna metoder, sina egna sätt att tänka på.
Mm.
det är bekvämt.
Ja. Det är det. Och omge sig med människor som är som en själv, ja.
Exakt. Och det är inte så hög ångest.
Nej. Därför. Jag älskar ju att träffa människor som inte är som mig. Så.
Ja, precis. Ja. Och det är ju för att man tar det steget ut och gör det medvetet, söker sig till det. När man då lär sig att lyssna så blir det så galet mycket mer intressant.
Ja, man lär sig så otroligt mycket av att lyssna till perspektiv som man själv inte har, tycker jag.
Exakt.
Men det är ju någonting som man lär sig. Alltså, jag är ju inte så gammal, men genom att prata med mycket människor så lär man sig otroligt mycket, alltså. Om sig själv.
Ja, och du lär dig ju bara relationer.
Ja.
Där har vi massor också med konstiga idéer omkring att man... Den här individuella idén som kommer från Nordamerika, liksom, deras managementböcker. Det här är ju management från 50-talet som vi präglas av. De idealen som vi har idag.
Mm.
Att man ska sköta sig själv och tänka själv. Och sitta hemma och träna sig till att tänka rätt då. Och reflektera själv och så vidare. Och allt det här är ju väldigt mycket svammel, vet vi idag. Om man tittar då på just socialpsykologi. Det här är inget man kan separera. Mm. Du kan bara förstå som individ i grupp samtidigt. En paradox. Så att du kan inte sitta hemma och träna dig till att tänka rätt. För tänkande uppstår socialt. Jag formar dig.
Mm.
Och påverkar dig just nu när vi sitter så här. Du påverkar och formar mig precis lika mycket. Så när vi går ut härifrån är vi båda helt nya personer. Det är därför man inte behöver så många bullet points efter en dragning man har haft eller någonting sånt med möte med alla kollegor. För vi är redan nya människor när vi går ut eftersom vi formas av varandra.
Mm. Det är så intressant.
Det är så radikalt sociala.
Ja.
Och det perspektivet har vi tappat.
Ja.
Eftersom det är så individualiserat idag.
Du menar att man, för det har jag tänkt på, men jag kanske missuppfattar dig nu, men det här med att utveckla sig själv och att det handlar så mycket om individen, för det har jag pratat om mycket. Jag pratade med Agneta Sjödin om det också senast, eller när hon var här, att jag själv tycker att det har blivit så himla självupptaget på något sätt, och att vi alltid utgår från individen och what's in it for me, och liksom, nu ska jag utveckla mig själv och då ska jag liksom, det är klart man ska titta inåt, men det är som du säger, det är ju mötet med andra vi utvecklas på riktigt, tycker jag.
Det är bara det.
Och kanske dessutom, framförallt med människor som man inte tycker som en själv. Förlåt.
Ja, men, exakt. Ja. Och så det här som du sa nu, jag tänkte på retoriken. Att man ska titta inåt. Det är, det är också inget man borde eller bör göra. Att vi pratar så mycket om hur det borde vara och vad vi borde göra. Men du tittar inåt. Det är något du gör per automatik. Så fort det blir en friktion så kommer du att vända inåt och undra vad fan händer. Liksom. Mm. Varför blir jag så arg och upprörd här? Vad är det som pågår?
Mm.
Så att de flesta människor är väldigt reflexiva, som det heter. Att vi tittar, när vi blir störda så kollar vi liksom inåt lite grann. Och det är bara med hjälp av andra jag utvecklas. Det är bara när vi möter olikhet som vi kan utvecklas.
Mm.
Vi kan inte sitta hemma på vår kammare och reflektera över oss själva eller sitta och meditera och bli visa. Vi blir rätt prilliga rätt fort om vi isolerar oss.
Mm.
Isolering är det värsta som kan drabba oss. Jag kan klara mig i isolering bara så länge som jag kan bära andras röster med mig här inne i huvudet. Men jag menar, då försvinner blekna ganska snabbt. Så redan efter ett par dygn så är man helprillig. Man vet inte om det är natt eller dag. Så att vi klarar oss inte utan andra människor.
Mm.
Och det är bara de som också kan utveckla oss. Och så fort vi möter olikhet så kommer det att skava lite grann. Så skavet är normalt.
Mm.
Så alla ska egentligen komma ut ur ett möte och vara lite lagom missnöjda.
Mm.
Då är vi på rätt spår. Och inte försöka trycka in alla i samstämmighet och liknande. Att vi ska tycka i konsensus. Det är svammel förstås.
Ja, men förändring ska vi ju. Alltså, då måste man ju tycka olika på något sätt.
Visst är det så.
Ja.
Och bara man känner till det lite mer. Förstå att det är så. Att nu kommer jag ut och nu är jag lite småsur. Och välkommen till verkligheten. Så är det.
Ja, men jag älskar ju också att du säger det, för att jag, ett exempel som poppar upp i mitt huvud, det är ju att jag håller på med en valspecial i podden just nu och har bjudit in alla partiledare och har ju såklart väntat, fått kritik för vissa, att jag, liksom vissa är med, och jag förstår det, och vissa samtal är ju inte lätta för mig liksom heller, så, alltså, men när jag möter de som kanske inte delar mina värderingar så landar jag ju mer i mina. Om jag inte bemöter det med att tycka att den personen är dum i huvudet. Alltså förstår du? Utan om jag är nyfiken att lyssna på en person som inte delar mina värderingar.
Mm.
Då kommer jag ju bli mer övertygad om att det som jag tror är rätt Alltså att det är rätt för mig. Förstår du vad jag menar?
Precis, du speglar ju hela tiden dina egna värderingar mot andra.
Ja.
Ja, men nu känner jag lite så här och nu känner jag lite så här. Så att, det är inte så. Sen säger vi ju alltid att jag kommer att välja vilka jag vill påverkas av. Och det är ju också svammel, för vi påverkas vare sig vi vill eller inte. Mm. Det är inget val vi har. Utan det är, vi påverkas. Vi är ganska simpla på det sättet. Människor påverkar och påverkas hela tiden. Och det är ju precis som du säger, mening i själva samtalet uppstår ju när vi samtalar tillsammans. Jag äger den inte och du äger den inte, utan det är något som uppstår i själva processen när vi samtalar av varandra. Mm. Jag kanske tänker säga någonting och så svarar du något helt otippat. Och då kommer jag att dansa om liksom och tänka, då säger jag så här istället och så vidare. Så att det är en process som hela tiden växer fram i en relation när man samtalar.
Mm. Relationer är så otroligt intressant och svårt. Alltså,
ja.
Det är ju... relationer är ju som ett ord som du gillar, väldigt komplexa. Oavsett om det är kärlek, vänner, jobbrelationer, alltså det är ju, för människor är ju svåra alltså.
Människor är jättesvåra och vi är också rädda för relationer. Vi är ju så pass sårbara och man vill inte alltid utsätta så ska jag verkligen gå in i det här. Och jag tänker när man söker partner, oavsett om det är tjej eller kille, så är det ju också så att man tänker, nej, han är inte så bra här och det här funkar inte heller och det här funkar nog inte och så vidare. Och så ger vi oss aldrig in i relationer för att vi är så rädda kanske för att bli sårade. Mm. Och det kan jag tycka att där kan man också liksom tänka om. Kör på för fan, chansa, satsa lite och se vad som händer med dig i den här processen att vara den här relationen. Det är bara att byta om ett par år om det är så. Om det liksom, om man känner att nej, nu vill jag gå vidare. Men det är ett lärande, en lärande process av att vara i relationer.
Mm.
Vad det än är för ena. Och framförallt liksom, det är verkligen min erfarenhet att när jag stöter på folk som jag verkligen liksom går i motstånd mot och känner, fy tusan vilken typ, det här kommer jag aldrig liksom att komma över. Det här är liksom en sån här stor bullrig alfahanne som liksom tror att de har makt och alltihop. Mm. Och liksom massor då med fördomar. Bara de öppnar munnen egentligen, många av dem. Och så har jag liksom ibland tänkt då, nej, nu ska jag ge det här en chans. Jag ska verkligen inte gå på mina egna första automatiserade beteenden. Utan jag ska ge det här en chans. Jag ska lyssna in den här personen, jag ska ställa frågor, jag ska se var hängen eller han i det här fallet som det var kommer. Och det är helt otroligt vilken skillnad det gör och vilken bra relation man oftast får då med de här personerna.
Vad gjorde du då? För det här är liksom en riktig situation som du beskriver nu.
Ja.
Den alfahanne man du har träffat, vad gjorde han för någonting som gav dig, som triggade dina fördomar, förstår du?
Lät högt, prata självsäkert, så här är det.
Mm.
Det var liksom inget utrymme för några diskussioner, utan det är så här och så här och så här. Och, ja, jag har varit med så många år så här är det, och det vet ju jag. För jag har ju liksom ändå den här erfarenheten och den och den och den och den.
Mm.
Och liksom, ja, antingen så kan man gå emot på olika sätt, eller också kan man liksom börja ställa lite frågor så här, hålla sin egen impuls att gå emot. Och så fundera mycket på att det här som jag tänker nu, behöver det sägas? Är det hjälpsamt för det här samtalet och för vår relation att komma vidare? Eller ska jag liksom hålla käften istället? Mm. Och kanske ställa en fråga. Och det var det jag gjorde, att jag bestämde mig för att faktiskt jobba på det andra sättet. Att inte bara köpa allt det här som sades. Och nu många år senare, när jag nu också har studerat komplexitet på ett annat sätt, så förstår jag ju hur ångestfylld han var.
Mm.
Att det här överslaget, för det är ju det som härskar tekniker, kommer ju ur maktlöshet.
Mm.
Det är samma sak.
Mm.
Så det är ju därför vi alla använder härskarteknik. Men det gör vi ju. Vi slår över i makt när vi är oroliga och ängsliga.
Mm.
När vi upplever att oss maktlösa.
Mm.
Och det kan ju bara vara att jag var ganska ung och tjej som gör honom osäker och orolig och så vidare. Så det är en massa saker som vi har med oss bakifrån som gör att vi tolkar situationer.
Mm.
Och nu har han liksom en av mina bästa kunder och har varit i många år och en fantastisk person när jag har lärt känna honom. Så att det var liksom fullständigt fel ute där. Men det hade kunnat också bara avslutas där. Bara bli fel från början utifrån mina egna förväntningar och situationen.
Jag tror ju otroligt mycket på nyfikenhet och att det är ett sätt att bemöta liksom härskartekniker, alltså människor överlag. Alltså nyfiken fråga är ju otroligt effektivt för att liksom, ja men, syna människors fördomar och också, ja men, komma människor närmare på något sätt. Även om det är någon som jag känner så här, du är dum i huvudet, ursäkta, men alltså, för det känner man ju med vissa.
Precis, och det intressanta är ju när man börjar lyssna på dem så är de ju inte dumma i huvudet.
Nej.
Utan då efter ytterligare några meningar och så här, så börjar man liksom förstå vad de också drivs av.
Mm.
Jag tror att det är som den här, hela den här doktorandprocessen har verkligen lärt mig, att om makt. Mm. Alltså att förstå vad folk finns, hur ångestfyllda vi faktiskt är och hur oroliga. Och hur mycket folk gör av oro och ängslan.
Och nu kan vi inte undvika ämnet makt längre. Och det här är också en fråga från min sponsor. Nej, men för det är så otroligt intressant ämne tycker jag. Och makt är ju, alltså jämställdhet också är ju i grunden en fråga om makt. Mm. Och det här är också en fråga från min sponsor Excitech. Alltså varför är det viktigt att analysera makt?
Därför att när man börjar förstå mer av hur det fungerar, det kommer ju från filosofin egentligen.
Ja.
Så är det också så att allt blir begripligt när man förstår makt.
Mm.
Man fattar.
Men vad är makt? Alltså...
Det är en grundkonstitution i oss allihopa kan man säga. Du föds in i makt.
Mm.
Alltså, du föds rakt in i familjer. Föräldrarna har makt över barnen och barnen har makt över föräldrarna.
Mm.
Så att du föds in i en maktrelation kan man säga. Och det här fortsätter med alla människor i alla dina olika grupper. I varje relation finns det makt. Men det är en relation. Det är inte så att du sitter hemma själv med en hink med makt.
Nej.
Utan det är alltid relationellt. Så fort det finns en relation så finns det makt i den.
Mm.
Och det här fortsätter hela livet i alla relationer. Och man brukar säga, jag brukar säga att varje relation styrs också av den med minst intresse av relationen.
Ja, precis. Ja,
den som vill minst ha mest makt.
Mm.
Så är det ju allt det också. Att, och det är ju så vi, om vi upplever att folk är ointresserade av oss. Eller det vi har att säga, så försöker vi liksom bygga makt. Här är jag, vi försöker på olika sätt visa oss och visa vad vi kan och inte kan och så vidare. Hur duktiga vi är. För att höja statusen och makten omkring projektet.
Mm.
Och det här är ständigt föränderligt och dynamiskt makt. Så att det inte är någon stabilitet heller, utan det här är också en paradox. Stabil instabilitet, eller instabil stabilitet, vilket du vill. Så att det är alltid rörligt, alltid dynamiskt och föränderligt i varje relation. Så ibland är jag mer intresserad, ibland mindre. Enkelt exempel säger att jag är på väg hem idag härifrån, poddinspelningen med dig, och har lovat min man att handla på hemvägen, och så glömmer jag det.
Mm.
Så kommer jag direkt att tappa i makt lite grann. Och så,
du tappar i makt.
Då tappar jag i makt. Då blir jag lite låg för jag har glömt något.
Mm.
Och så gofar han och gör något korkat, och då åker jag upp och han ner, och så här håller man på hela dagen i alla relationer styrs av det här. Och de flesta, man ska säga normala, om vi sätter citattecken, relationer är ju att det är så här, går lite upp och ner, upp och ner, upp och ner. Ständig rörlig. Ingen balans.
Mm.
Utan det är alltid obalanserad balans. Det är därför balans i livet är svammel förstås. Därför att balans i naturen, system som kommer i balans går ju in i kros och dör.
Ja.
Så balans är ju en återvändsgränd. Så att det är ständig obalans som vi hanterar.
Och utvecklas i, tänker jag.
Där finns skavet och friktionen som är absolut nödvändig för att vi ska liksom evolvera som personer och som grupper. Så det finns ständigt där. Ibland är det stora hopp. En del har större liksom svängningar. Men generellt så finns det alltid där hela tiden. Hur vi relaterar. Så att gillar man varandra, det är ju det vi gör också. Vi söker oss ju till folk som vi gillar. Sen kan vi ju också spela spelet som en metafor ganska medvetet, att vi söker oss till folk som vi har nytta av också, nyttoperspektivet. Sen kanske vi börjar gilla dem, men det är ju inte nödvändigtvis. En del använder ju varandra och på ett spelande sätt. Så att vi måste varje dag i alla grupper och i alla organisationer spela spelet.
Mm.
Vi kan liksom inte gå utanför normerna för mycket. Vi försöker töja normerna hela tiden, armbåga oss lite här och göra lite nya saker som förändrar normerna.
Mm.
För de uppstår ju som mönster kan man säga, kultur och normer. Och sen påverkas vi av dem och så påverkar vi dem i vår tur. Påverkar och påverkas, påverkar och påverkas. Så att vi vet att varje liten grej vi gör, det vi kallar för mikroaktivitet, alla små små saker, har en effekt. Men vi vet inte vilken, det kan vi inte veta. Det är där som det oförutsägbara eller komplexiteten kommer in.
Mm.
Hur goda intentioner vi än har så kan det gå käpprätt åt fanders.
Mm.
Och till synes väldigt dåliga händelser kan visa sig ge en väldigt bra utväxling på sikt.
Mm.
Det är det som är oförutsägbart. Man vet inte. Det beror på vem som kommer att bedöma det här på sikt. Om det blir bra eller dåligt, rätt eller fel. Det kan inte vi veta här. Utan vi kan bara agera egentligen rätt in i det okända. Väldigt modigt egentligen. Och så försöker vi pröva oss fram. Vad kan jag säga till den här personen? Vad kan jag säga till den här personen? Och så vidare. Försöker öppna det vi kan.
Men om man sitter i ett förhållande där liksom maktförhållandet är skevt, alltså oavsett vilken typ av relation det är, vad gör man då?
Jag tycker du har svarat på det själv, att då ställer man små nyfikna frågor.
Ja.
Försöker inte gå emot och tala om för dem vilka stora idioter de är, utan för då väcker man massor med försvar.
Ja, precis.
Utan ställa, alltså hålla sin egen impulskontroll och ställa små nyfikna frågor. på ett empatiskt sätt och försöka förstå den här personens, vad de sitter i för maktrelationer. För det är det man gör då när man utvecklar tanken på makt. Så att om jag och Christer kommer överens att nu kör vi det här racet imorgon, så får vi igenom det här projektet. Och så gör Christer något helt annat. Mm. Så jag tänker, what? Vad gör han, människa? Nu kommer aldrig det här att gå. Och då är det lätt att bli jättesur på Christer.
Mm.
Men då kan man direkt liksom analysera, men vänta nu. Vilka maktrelationer sitter Christer i? Vilka var med på mötet?
Vem är Christer? Nu, bara, nu är det bara en fiktionell person. Okej, är Christer din man? Eller? Förlåt.
Nej. Påhittad person.
Ja.
Att man undrar då, liksom, titta på vad finns han i för maktrelationer?
Mm.
Vilka är det som rycker i hans trådar?
Mm.
Vilka måste han prestera för att få sitt jobb gjort? Mm. Ja. Gun kanske är fiktion. Kanske var med på mötet. Om han hade sagt det här som vi kom överens om, hade han blivit av med sitt huvudprojekt.
Mm.
Så han var tvungen att spela ett annat spel.
Mm.
Som jag inte gillade då, men som han var tvungen för att inte bli av med jobbet kanske.
Mm. Vissa människor har ju en förmåga att alltid hamna högt upp i makt. Jag känner en person som alltid liksom har lite mer makt. Hur kommer det sig? Jag tror att många kan känna igen den typen av person.
Ja, om de nu har det. För när man börjar titta på det också, det beror på. Man kan ju uppfatta dem som att de har väldigt mycket makt. Men sen vad folk hittar på runt omkring, de vet man inte.
Nej.
Det finns ett kul etiopiskt ordspråk. När den rike mannen går förbi så bugar sig den fattige bonden och fiser tyst.
Ja.
Det är ganska mycket fisande som pågår runt folk som till synes har makt. Så att vi kanske köper dem säger och ser ut att köpa dem säger.
Mm.
Men sen vad vi går och gör är ju någonting helt annat.
Mm.
Hitta på alla möjliga saker och släppa fötterna efter oss och göra andra små saker. Spela spelet rävspel som jag brukar säga. Lite grann på ett annat sätt för att vi faktiskt inte vill ge dem den makten riktigt. Så vi kommer ändå att använda vår makt på ett sätt som kanske inte alltid är så gagnande. Så att som chef till exempel, en chef är en kraftfull spelare i de här sociala spelen. Men det är bara en person. De kan lätt undermineras av andra med kraftfulla maktbaser omkring sig. Så man kan ju se, när man, som du säger, när man sitter i ett möte, vilka det är som är tongivande.
Mm.
Och så undrar man, liksom, varför har de, ger de den här personen så mycket makt, tillskriver det. Men de kan spela sina egna spel. För att du vet, det är bekvämast att hen ser ut eller låtsas, får tro att de har makt. För att då kan vi spela våra spel på sidan. De har ju ändå få igenom saker och ting på ett helt annat sätt.
Mm.
Så att det finns massor med olika sorters spel. Det är ju som en metafor när vi pratar om spel.
Ja, men det här sociala spelet kan ju vara rätt utmattande. Och jag vet att också i... Alltså jag tycker att det är intressant i mina privata relationer. Och så här liksom att, alltså jag älskar ju relationer och tycker att det är väldigt kul. Och älskar att utmana mig själv och vara modig liksom i de relationerna som jag har. Men däremot på jobbet så pratar vi också ofta om det här politiska spelet, och det tänker jag är ett annat ord för det här sociala spelet som du beskriver nu.
Vi är lika politiska privat.
Ja.
Det är personpolitik.
Ja. Men, och det kan ju vara utmattande.
Oh, gud ja, om man tycker att man får överspela. Om man måste hålla på och överspela, om man liksom inte kan liksom koppla av. Men då är man ju i fel relationer.
Mm. Men jag tycker att du var inne på att det är intressant på det här om härskartekniker. Att vi alla använder dem. Att det också är ett utövande av makt på något sätt. Att ta kontroll över en situation, eller hur?
Mm.
Det är något så här fult verktyg vi använder för att tillförskaffa oss makt.
Ja, fast det är inte fult nödvändigtvis. Det är som det är.
Mm.
Det är varken fult eller fint. Utan det är som vi gör ju det för att vi känner oss maktlösa.
Ja.
För att vi känner oss låga i makt. Det är då vi börjar använda dem.
Mm.
Sen är det ju så också att makt kan korrumpera. En del blir ju fullständigt maktlystna.
Mm.
Och helt liksom verklighetsfrånvända.
Mm.
Men, och då spelar ju folk dem. På sidan om liksom. De spelas ju, de här personerna, också till slut. Jag menar, jag tänker på kriget i Ukraina nu och så här. Putin har ju inte gjort det här själv på något sätt.
Mm.
Han har ju en hel skada av personer runt omkring sig som hjälper till att upprätthålla det här som pågår där.
Mm.
Och de sitter ju antagligen i väldigt täta beroende relationer med honom och med varann.
Mm.
För att det är ju inte bara så att de sitter i en maktrelation till honom, utan de sitter ju i maktrelationer till varandra också.
Mm.
Och av lojalitetsskäl och annat. Vet, säger du någonting om det här till honom och sådär, så kan du inte räkna med mig nästa gång och så vidare.
Mm.
Så att det är ju så vi spelar ju varandra allihopa. Och nu säger inte jag det här med spel är dåliga på något sätt.
Nej.
Det är varken bra eller då. Utan det är som det är. Vi försöker på Ja, min erfarenhet är att de flesta människor är otroligt etiska och försöker så gott de kan. Men liksom fattar man inte så fattar man inte. Man kan inte fatta det man inte fattar någon gång. Utan fattar jag så fattar jag. Det har med medvetenhet att göra.
Och en viss typ av människor kan ju inte hantera makt. Alltså de blir ju galna. Alltså, eller nu, det här exemplet du tog upp, han är ju också alltså, lite maktgalen på något sätt ändå.
Ja, då måste man ju se vad han finns i för kontext. Vad är det som gör att det här har uppstått?
Mm.
Var kommer han ifrån? Vad har han för liksom, bakgrund och för ideologier som, ligger som har format honom till den person han är?
Mm.
Så han är ju inte mer galen än vad någon av oss är egentligen. Han är ju bara formad av sin tid och sin kontext. Mm. Av de relationer som han har och har haft. Hela tiden. Så att det är ju det som gör att det här har uppstått.
Mm.
Sen är det ju många andra runt omkring som hjälper till att upprätthålla det här. För de sitter ju också i maktrelationer med varandra och med andra. Som liksom de måste prestera för att kanske inte bli av med sina hus och sina jobb och skolor till barnen och allting.
Mm.
Så att där har vi ju mycket romantik. Man säger man ska liksom öppet säga, prata och säga saker och ting och så här. Men, och du kan säga vad du vill till din chef, men hur verkligt val är det om jag är ensamstående med två barn?
Nej.
Men det är inget verkligt val, det här är romantik.
Mm.
Utan vi måste ju så gott vi kan ändå ta oss fram. Så vi förhandlar oss fram kan man säga. Liksom underlätta för vissa som vi gillar och begränsar för andra. Underlättar och begränsar beroende på vad vi själva då har för intention med hur vi vill leva och verka. Vad vi kan göra.
Ja, men jag vet att du har pratat förut om det här att liksom hantera den här typen av då härskartekniker eller maktutspelande relationer som ofta uppstår, att hantera dem framför grupp. För att här pratar vi om, och nu pratar vi, alltså i den här podden pratar vi mycket om att kvinnor kanske hamnar i andra situationer och att man blir förminskad och så vidare.
Mm.
Och det kan ju vara svårt att hantera i stunden, alltså för att det är svårt att vara snabb med comebacks, eller jag tycker det i alla fall. Och att då kan det vara väldigt skönt att gå tillbaka i efterhand och berätta för den här personen om min upplevelse, att jag upplevde det här när du sa så till mig i det här mötet, när du kallade mig lilla gumman så känner jag så här.
Jo.
För inför grupp kan det vara svårt, alltså det kräver ju mod att,
ja, ja.
Att göra det.
Och det är precis som du säger, dels så kräver det en viss, ja, mod, alltså ja, en viss robusthet,
ja,
att, och också en viss trygghet i gruppen, veta att du har någon allians där, någon som kan backa upp dig så att du inte är helt ensam i det här, utan det är ju oftast, vi har ju allianser och kan vi använda dem i det fallet, det är bara då tror jag som man kan vara så öppen som jag har pratat om, jag vet, som du beskrev nu, att samtidigt så är det ett skolande av varandras omdöme. Det är det som äger rum också. Att vi hjälper varandra med omdömet.
Mm.
Om Ulla suckar, som är ett exempel som jag brukar ta upp. Och jag har pratat. Så är det ju, går jag ju i taket med min fantasi. Oh, nu suckar Ulla. Hon suckar alltid när jag pratar.
Mm.
Eller när vi pratar om det här. Och då, de här inlärda recepten då som vi har, jag vet, tre enkla steg mot att hantera en grupp eller ge feedback.
Mm.
Förfärligt ord förresten, feedback. Usch, kan vi återkomma till om jag kommer ihåg. Ja. Så är det ju så att då har vi lärt oss att jag måste ta den här sucken, jag tar den efter mötet.
Mm.
För att inte, vi har en agenda, vi måste hålla oss till den. Men om jag tar den efter mötet, vad tar jag ifrån resten av gruppen då?
Mm.
För alla sitter där, vi alla socialt formade varelser och spekulerar omkring den här sucken. Så att om jag då i det läget känner mig tillräckligt trygg, för det beror på hur alla andra relationer är i gruppen, så kan jag försöka liksom bara visa att det påverkar mig.
Mm.
För det är det, jag behöver inte projicera på henne och säga, hörru du är ju alltid, nu suckar du och det är bara för att jag, och så vidare, för då får vi försvara. Utan visa att du påverkas.
Mm.
För du påverkas av precis allting som pågår i en grupp.
Mm.
Oavsett vilka som ens finns man i rummet så påverkar man. Så du kan visa det liksom. Om du då finns tillfälle så det. Oj Ulla, nu blir jag osäker. Berätta.
Mm.
Vad står sucken för?
Mm.
Så det är så man försöker öppna. Och då hjälper
nyfikna alla frågor.
Ja.
Mm.
Och då hjälper du alla andra som sitter med också med omdömet. För då tänker de också, jag märkte också att det var något med den där sucken. Så man börjar lita på sitt eget omdöme.
Mm.
Men tas det på sidan om. Så sitter man andra där också och tänker, ja, det var nog inget. Det är nog bara jag som inbillar mig.
Ja.
Att det inte var något med den där sucken faktiskt. Jag bara hittar på det här. Så det är så vi omdömesträna varandra kan man säga.
Jag tänker också att det kan leda till ett så här skitsnack. Typ så här, hörde du att Ulla suckar på mötet? Och hon gör ju alltid det. Och liksom att det blir, och så blir Ulla någon syndabock. Eller så blir chefen som inte hanterar det en mes. Eller så här. Också, det finns ju rot till mycket.
Exakt så. Och där har du precis det vi pratade om, det här med individualiseringen.
Mm.
Att det är fel på Ulla.
Mm.
Och det är liksom, det är inte fel på alla oss andra som bara låter det passera. Nej. Utan där sitter vi. Att vara tyst i en grupp är lika mycket aktivitet som att tala. Mm. För sitter man tyst allt för mycket också så blir andra osäkra. Kan de börja liksom fantisera under vad tänker hon på? Varför är hon tyst hela tiden och så vidare. Så det är lika mycket av maktutövning som att tala.
Det ligger ju mycket viktigt att alla agerar, tänker jag. Inte bara chefen eller den som... För det pratar vi också ofta om här, att när man blir förminskad eller sådär, mm. utsatt för en härskarteknik som kvinna, och de här klassiska lilla gumman, tvivlar på kompetens och allt det där som händer.
Mm.
Att det finns en ligger väldigt stor vikt i att alla agerar. Alltså för att det kan vara svårt när man är utsatt att så här, nu förminskar du mig här. Att man då som medmänniska kanske ser det hända och säger att nu upplever jag, eller berätta, vad tänker du när du säger så här till Ulla eller vem det nu är. Eller suckar, eller vad du nu gör.
Det är precis så. Ja. Och det är mycket det som är mitt jobb. När jag jobbar med grupper.
Mm.
Att jag går in och säger sådana saker.
Mm.
Ibland så är det ju chefen, om hen liksom förstår det som pågår gruppdynamiskt. Mm. Men vi har alldeles för lite kunskap om gruppdynamik. Om hur man jobbar med det här, de här sakerna. Och det kan spå för framtiden. Att det är där vi behöver utveckla arbetssätt på, i olika organisationer. Att förstå mer av gruppdynamiska processer och jobba mer i dem. Inte liksom räkna med att det är ditt problem. Utan det är vårt problem, det här som händer i gruppen.
Mm.
Och har man då, precis som du säger, känner man sig lite trygg och vet att man har några allianser, så vågar man säga sånt där kanske och ta upp det själv, oavsett om man är chef eller inte. För ofta så är det kanske hen som ibland behöver gå före. För då börjar alla andra också komma fram. Då vågar de också säga, du Micke, när du sa det där igår så blev jag lite fundersam, berätta och så vidare. Så att det kommer mer och mer allt eftersom. Men också vem som helst vill vi ju helst i den ideala världen ska hoppa in. Men det beror ju på om de också då vågar, vad de har för relationer till den här, och vinner de någonting på det, eller kommer de att förlora väldigt mycket makt om de hoppar in.
Mm.
Så att det beror på vilka spel som pågår för dem just då. Om de vågar eller inte.
Men du säger att du inte gillar ordet feedback.
Oh.
Oh, ja, för jag la det på en notis här. Varför gillar du inte... Nu börjar Åsa liksom åma sig här och skratta. Berätta, varför gillar du inte det?
Jag tycker det är ett förfärligt begrepp. Och det är också sån här social ingenjörskonst importerad. Därför att vi överför naturvetenskapliga perspektiv direkt på människor. Och det kan vi inte göra. Vi måste ha social sciences också för att förstå folk. Och det är... Om någon säger till mig, vill du ha lite feedback, så säger jag alltid nej tack.
Nej.
Jag vill faktiskt inte ha någon feedback.
Nej.
Därför att då vet jag vad som komma skall. Det väcker så mycket oro i någon att säga en sån sak, vill du ha lite feedback.
Mm.
Och det väcker lika mycket oro i den som ska försöka ge det här.
Ja.
Liksom så, det är ångestnivån är på en nivå som liksom ibland flyger genom taket när man håller på att svamla om de här feedback-grejerna. Och så dessutom det här instrumentella, att man då ska säga något positivt och så det negativa och så någonting positivt igen och hur många antal och så vidare. Är så brutalt mycket svammel. Så det är hemskt. Så liksom bara ta bort ordet ur repertoaren. För öppna samtal är feedback i sig. Om man har en förmåga att våga vara lite öppen och pröva sig fram i alla relationer i alla grupper. Så det är feedback.
Mm.
Då behöver man inte hålla på med det här instrumentella sättet. Utan det är en gruppdynamisk process som uppstår av vad vi alla gör tillsammans. Hur alla liksom försöker hjälpa varandra i rummet. Försöker hjälpa varandra till makt. Till de som känner sig maktlösa. Eller har tappat i makt. Man upplever någon fråga. Oj, nu blev Karin jättelåg där. Alltså nu ser hon ledsen ut eller besviken och sånt. Och hur vi då försöker hjälpa dem.
Mm.
Att man visar omsorg om varandra i en grupp. För det är feedback.
Det här får mig till ett samtal som jag hade med en vän häromdagen som hade en knivig situation med en annan vän och ringde mig och liksom var upprörd och det var jobbigt och hon ville ha råd och sådär om det. Och då tyckte jag själv att hon hade, alltså det är en jättesnäll människa, hon hade ur välvilja agerat på ett sätt som kanske inte var helt jättebra i just den situationen. Då frågade jag henne, vill du att jag ska vara ärlig? Och då svarade hon ja. Och då kunde jag ge min och säga så här, jag tycker att du liksom i den här situationen kanske bara ska erkänna att du har gjort fel. Och att du är ingen dålig person för det. Jag vet inte om det är passande i det här sammanhanget när det kommer till feedback. Men just, ska jag vara ärlig?
Precis, för att och, alltså, det är ju en sån sak som du kan säga när du har en sån relation med henne. Så det beror ju på relationens kvalitet. Vad du, det är där du tar det här sekundsnabba avgörandet till och använder ditt omdöme. Ska jag säga det här eller inte? Klarar hon av att höra det? Kommer vår relation att behöva skava? Och bli dålig bara för att jag liksom tar upp det här med henne? Eller klarar hon av, vill jag ge henne det här? Och hur ska jag i så fall ge det?
Mm.
För att det är också en gåva att säga saker så öppet som det går att säga det. Men du måste samtidigt hela tiden känna dig fram. Hur mycket ska jag säga och vad ska jag säga just nu? I vissa fall så avstår du helt. För du vet att det kommer inte att gagna vår relation. Jag måste liksom få fram det på något annat sätt. Mm. Och andra kan du vara ganska rak och säga det. Så det beror på.
Det är så intressant det du beskriver nu. För det, just med henne har jag en väldigt transparent relation. Där jag vet att så här, jag kan säga det till henne för att hon kan ta det. Men sen har jag en annan relation där jag kanske ibland kan tycka att den här personen kanske inte gör allting helt rätt. Men jag vet att jag kan inte säga det till henne rätt ut. För att då kommer hon bara slå ifrån sig det. Då måste man hitta andra sätt att nå fram. Det är jätteintressant.
Precis, och där säger du något jätteviktigt. Därför att grejen är att du inte går in och säger det här till henne då. Det måste du liksom hela tiden tänka på att du gör rätt. Mm. Att det är inget fel i det. För där är det många som lägger på sig att jag borde vara rakare med henne. Mm. Jag borde kunna säga det till henne också. Så borde det vara. Mm. Men det är ideal. Och det har ingenting med verkligheten att göra. Nej. Utan vad du gör är verkligheten. Och liksom gratulerar dig till det. För det är verkligheten du ska förhålla dig till och vara i. Utan lita på din erfarenhet av relationer där. Mm. På din känsla. Istället för att vara så instrumentell och tänka att så här borde det vara. Och hon borde kunna ta emot det här. Det borde hon verkligen kunna göra. Och så kan hon inte det.
Men för vissa människor kan ju inte ta feedback.
Nej.
Eller kritik. Eller vad man nu, feedback och kritik. Nej. Det är ju samma sak på något sätt kan jag tycka.
Exakt.
Någonstans.
Exakt.
Men då måste man liksom balansera det på något sätt. Och det börjar ta slut om tid här. Så superintressant samtal. Men det finns en sak som du sa precis i början. Som jag vill liksom backa tillbaka till utifrån allt vi har pratat om nu. Och det är ju att du sa att du inte har reflekterat så mycket över just jämställdhet. För mig är ju jämställdhet en maktfråga. Och när det kommer till liksom kön så finns det ju alltid en maktrelation på något sätt. Det är ju så att män har mer makt än kvinnor.
Mm.
Så att jag tänker så här, nu när vi har pratat ett tag, så här, vilka paralleller kan vi dra? Makt, jämställdhet, alltså jag bara totalt öppen fråga.
Jag tror så här, alltså jämställdhet är ju en självklarhet vad det gäller inkluderingsmässigt. Mm. Att vi inkluderar alla olika perspektiv.
Mm.
Och det finns, precis som du säger, en maktordning. Det är ju liksom inget snack om saken. Hur det har och det är ju något som uppstår. Men vad jag tänker och vad man försöker göra, vad vi kanske snöar in lite grann på, det är strukturerna.
Mm.
För att man måste förstå att alla strukturer, ledarskap till exempel, är någonting lokalt som utövas lokalt. Det är ett hantverk, så att utövas här och nu i en relation.
Mm.
Så att det är liksom inget abstrakt. Och det är inte heller jämställdhet.
Mm.
Utan det är något som alltid händer i mikroaktivitet lokalt. Så att uppmärksamma vad man gör i det lilla hela tiden. För det som uppstår som strukturer.
Mm.
Jag var i Almedalen för några år sedan. Och så varenda seminarium man gick runt på och pratade om det är strukturernas fel.
Mm.
Och det här blir liksom lite nyfiken. Vad är det för något?
Mm.
Vad är strukturer? Vad är det för något?
Mm.
Var kommer de ifrån? Och de kommer ju från vad vi gör i små mikroaktiviteter varje dag. Det är det som gör att strukturer, vissa strukturer uppstår.
Mm.
Som vi sen påverkas av, som vi sen påverkas av.
Det är ju som ett vågspel hela tiden.
Hela tiden fram och tillbaka, den här rörliga dynamiken. Så vi får de kulturer vi förtjänar, kan man säga. För det är vi som skapar dem. Och sen skapar de oss i vår tur.
Mm.
Och vi omskapar dem och skapar och så vidare. Det är så vi håller på hela tiden. Så att de strukturer vi så att säga har är ju någonting som är tillåtet och som är skapat av oss alla, som vi upprätthåller gemensamt.
Mm.
Så att det är bara att nagga i kanterna, i marginalerna, på varenda liten situation, att göra något lite annorlunda, något lite olika. Att, precis som du var inne på själv, att i en grupp, om man ser att någon faller i makt, att hjälpa dem till makt igen. Att vara mycket mer solidariska med svaghet, oavsett om det är hos män eller kvinnor.
Mm.
Det spelar ingen roll vad det är för kön här, och dessutom har vi ju fler nu. Så att det är liksom inte, det spelar ingen roll vad det är, men så fort vi upplever att svaghet, att vi kan hjälpa varandra till styrka igen, till att känna sig kompetent och duglig. För det, om vi lämnar folk i svaghet eller om vi får för mycket svaghet, det är då det slår över till härskartekniker.
Mm.
Och det är det vi inte vill. Om vi vill undvika det så behöver vi liksom hjälpa folk till att känna sig kompetenta, eftersom det kommer ur maktlöshet, oro och svaghet.
Ja, men kön påverkar ju otroligt mycket hur vi använder vår makt i relationer. Alltså, och det som du säger, det är ju det här lilla vi gör varje dag. Jag tror ju mycket på att man måste liksom kunna strukturen och liksom förstå den på något sätt. Och sen också förstå hur man är en del av den. Och vilken effekt jag har. Jag vet inte om du har sett att jag gör såna här klipp där jag vänder på retoriken. För det är ju också
vad vi säger, vad vi gör, hur vi beter oss varje dag. Som upprätthåller, förstärker. Och då måste vi agera annorlunda för att förändra den strukturen.
Men jag älskar de klippen. Och det är ju precis så, det är ju precis så man förändrar, tycker jag. Att folk blir liksom på ett lite roligt sätt också uppmärksammade på hur man själv för retoriken. Hur man själv pratar med varandra. Och hur man också tänker i alla relationer. Så det är, och det är jätteviktigt. Och det är påverkan. Det är liksom påverkan. Så bara det gör ju en skillnad. För alla som lyssnar på det och hör det. Så visst finns det där hela tiden. Men det är hur man kommer åt det. Inte genom att... Nu tror jag på lagar också.
Aha.
Jag tror också på att vi också ska liksom, till exempel i vissa fall liksom, absolut lagstifta om vissa saker. Därför att vi får ingen förändring annars eftersom den sitter så segt i mycket. Men sen tror jag också på vardagens mikroaktiviteter hela tiden. Att vi förändrar, armbågar oss fram och nyper här och var och förändrar på det sättet också i mikro hela tiden. Beroende på vad vi gör i varje situation och hur vi stöttar varandra. Och framförallt att inte bara tjejer stöttar tjejer utan att killar stöttar tjejer också. De som har makten är ju de som måste lämna den ifrån sig också mer. Och vi går ju mot hela unga generationer mot större maktdelning. Och det kostar ju någonting för mig som har makt. Då behöver jag också ge ifrån mig makt. Samtidigt så ger jag inte bort hela min makt på det sättet utan jag delar den. Så det innebär inte att jag blir svag och blir utan makt. Men jag blir ju liksom mer jämställd i makt på alla sätt. Så att, att dela makt, det tror jag är absolut framtidens ledarskap. För det är ju tack vare att vi inte gör det som vi har så höga sjuktal. Det är därför folk går i väggen. För de klarar ju inte av den här knäppa bördan av att vara chef. Varför ska jag vara det? Om jag ändå bara kommer att bli sjuk om några år.
Ja, fy fan. What's the point? Det är också tragiskt.
Ja, och det är ju för att vi tillskriver en chefsposition oftast också med så mycket makt. Utan att förstå att det här är något som man delar mer och mer.
Ja, det är superintressant. Och jag tänker kunskap om det gör att man som individ kan vara en del av och förändra. Alltså maktförhållandet, kan man strukturen och se vilken effekt den har. Då kan jag som individ vara en del av och förändra. Men jag kan också som individ så här, frigöra mig från ansvar. Eller förstå att det är mitt fel.
Exakt.
Så att inte män känner sig påhoppade eller att kvinnor känner att det är mig det är fel på.
Exakt.
Utan att det är strukturellt, men sen kan jag vara en del av att förändra det. Det tycker jag är superviktigt.
Ja, både män och kvinnor förändrar det här i precis allting vi gör varje dag. Och så fort vi fattar något annat så kan vi också göra något annat. Men fattar man inte så fattar man inte.
Nej.
Så det är många som är ganska omedvetna om vad som pågår. Och det är ju dem vi måste hjälpa att förstå mer. Det är därför jag är ute och pratar mycket om makt.
Ja, men det är också en del av strukturen.
Ja.
Att man är omedveten därför att det är så vi alltid har gjort. Och så det är inget konstigt.
Exakt.
Alltså, för att det är en del av strukturen och vårt normala beteende att vi förminskar kvinnor i vår retorik och att man inte gör av illvilja liksom. Det tycker
Nej,
jag är superviktigt.
Nej, det är bara vanor.
Ja.
Vi är ju extremt vanestyrda.
Sen finns det idioter, men de flesta vaknar inte på morgonen och vill vara ett praktarsle. Liksom,
Nej. Och de idioterna får man liksom ändå, när man förstår ännu mer makt, förstå ändå att de är ängsliga. Att det där jag kan inte kontrollera det här. Jag kan inte kontrollera den här personen eller vad det är. Så att det handlar om kontroll. Brist på kontroll snarare, och då slår man över.
Men du, vi måste avsluta nu.
Ja.
Det här var ju så otroligt intressant. Vi kanske får spela in fler avsnitt, jag vet inte. Men känner du att vi har missat något nu? Eller?
Nej, jag tycker att... Nu tycker jag att jag har pratat mest i och för sig.
Det är det som är meningen.
Höra mer av dig.
Det är hela syftet.
Vi kanske kör omvänt nästa gång. Jag intervjuar dig i podden istället.
Ja, vi får se.
Ja.
Men det var jättekul att ha dig här.
Ja, det var jättekul att vara här.
Ja, tack.
Tack själv.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en helt fantastisk vecka. Och sen så hörs vi ju på onsdag igen.